grannar öppna pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.
Välkommen till Pärleporten podcast avsnitt 38.
Kul!
Hej Johan!
Hej Nadja!
Hur mår du?
Jag mår mycket bra, hur mår du?
Jättebra!
Anar du någon slags vår där ute?
Oh ja!
Mm. Förutom att det är nollgradigt då?
Jag har ju beställt ett par vårskor.
Du gjorde också inom situationstecken som lyssnaren inte ser. Vad betyder det?
Ja men för att det är ett par Dr. Martens så det är väl liksom ett par all around skor.
Mm.
All around year.
Okej, så att det har inte så mycket med våren att göra mer än att du vill säga att du har beställt ett par märkesskor.
Exakt, jag har beställt ett par nya skor. Det var väldigt länge sedan.
Sen sist vi poddade så har vi har delat internet, Nadja.
Har vi delat internet?
Vi har delat internet.
Hur då?
Alltså, det har kommit så många olika åsikter kring våran take, inte minst om då, den rappande prästen.
Jo, absolut.
Ja.
Berätta
ja,
allt.
Men delat. Folk liksom är av olika åsikt.
50-50 eller?
Verkligen. Det är ofta det som är en delning. Likt Moses delade havet så har vi delat internet.
Ja.
Så det är faktiskt folk som har kontaktat mig i någon slags halv upprördhet. Folk jag liksom har pratat med IRL, de är så här, men förstår verkligen liksom taken att vi var ändå ganska kritiska mot den rappande prästen.
Mm.
Och känner ni inte till den rappande prästen så lyssna på avsnitt 37.
Exakt, 37.
Eller googla den rappande prästen.
Ja.
Men framförallt då de som har skrivit var verkligen så här att jag tyckte ni var lite väl hårda. Att de tyckte ändå att han behärskade någon slags rimkonst.
Men ska jag erkänna en grej?
Ja.
Till och med jag tyckte att jag var lite hård.
Jaha, det är ju spännande.
Ja.
Vill du liksom utveckla det?
Nej, men jag bara kände att jag skulle kunna varit lite mer ödmjuk. Jag tycker fortfarande att han var väldigt dålig. Men jag kände att jag var för hård. Han gör sitt bästa som alla andra här på jorden.
Just det.
Han försöker bara få ut Kristus budskap.
Oj, den där blicken sen efteråt. Det var som att sätta punkt på tillvaron. Ja, men jag hör ju det du säger. Och det är ju, ja men visst. Man får ju tycka olika, men jag tycker ändå det är spännande att vi har delat internet.
Precis, men kan du berätta då vad du har fått för kommentarer?
Nej, men det var att vi var för hårda helt enkelt. Mm. Och det är framförallt från präster och diakoner som har kommit med den här liksom, feedbacken.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Men det är också präster och diakoner som har sagt, ja men vi håller verkligen med.
Mm. Mm.
Du ser.
Mm.
Så att det är där podcasten kommer in i bilden. The gap in the market.
The market.
Ja, precis, det är så
gap
man säger.
In the market.
Ja, det är så man säger i Dragon's Den. We found a gap in the market.
Oh, a gap in the market.
Ja, men du vet, vi liksom fyller igen tomrummet. Vi vågar ju liksom ta de här liksom
jobbiga diskussionerna.
Verkligen, och vågar sätta hårt mot hårt.
Mm.
Det är våran USP.
Men jag har bara en liten fråga.
Ja.
Vem är det som
kör egentligen?
Va?
Va?
Nej, va?
Nej, långbenreferens.
Jaha.
Vem är det som kör egentligen?
Just det. Nej, men det jag undrar är liksom, det är diakoner och präster som har hört av sig.
Ja. Varav en präst sa så här, men gör det bättre själva.
Ja.
Då blev vi lite taggade nog, men också så här, nej men nu har vi betat av det här. Nu orkar inte jag.
Nej, exakt.
Mm.
Det jag tänker är bara så här, vad betyder deras åsikt? Vems åsikt är det vi vill ha angående det här? Förstår du? Är det präster och diakoner eller är det de som tar emot rappen vi ska lyssna på? Förstår du?
Mm,
vem är det?
Jag tycker ju bara helheten att vi har delat internet. Det är ju det som är storheten.
Ja, det är sant.
Precis som inför liksom det kommande presidentvalet. Otroligt delat.
Ja, men alltså det är en mardröm.
Polariseringen.
Ja.
Så även hos Pärleporten podcastlyssnare finns det en ordentlig polarisering. Men det gillar
exakt
vi i det här sammanhanget.
Det gör vi.
Det är det som skapar edge.
Ja. För vi så edgiga.
Verkligen. Och ödmjuka. Okej, okay. Men ska vi bara kasta oss in i den här veckans avsnitt?
Ja, det gör vi.
Nu kör vi.
Jag har läst en bok som heter Avkragad.
Wow.
Mm. Jag tror att det är mer än vad någon av oss någonsin har gjort tidigare i form av research inför våra avsnitt. Så vi jobbar med killgissning och inte så mycket annat.
Killgissning och Google-forskning.
Killgissning kanske.
Just det.
Men det är den här boken som heter Avkragad som är skriven av Thomas Petersson. Ej att förväxla med komikern Thomas Peterson.
Heter inte han Pettersson?
Jag vet inte, men när jag googlar Thomas Peterson så kommer det väldigt många artiklar upp om Thomas Peterson.
Okej, men för att förtydliga, vem är det du pratar om det inte är en komiker?
Det är Gotlands stift ex-biskop.
Oh.
Mm, som blev avkragad då för några år sedan. Ett par år sedan för att vara med.
Är det så länge sedan? För vi har ju pratat om det här i en podd för några avsnitt sedan.
Ja, i och med att du och jag har varit föräldralediga och det har varit någon slags vakuum i våra liv så har inte vi uppfattat att tiden har gått lika fort som den har gjort.
Smart.
Så att det var faktiskt 2 år sedan som han blev avkragad. Om jag har räknat rätt i boken då, så att säga.
Men det känns ju som att, jag har inte läst boken, men det har ju varit väldigt mycket skriverier i typ alla medier kring allt som pågår i och med den här boken. Överallt så ser man ju om Thomas.
Ja, han är ju ett poppis nu.
Viral kanske?
Kanske viral. Mm. Det är inget jag vill...
Han har inte börjat rappa än i varje fall.
Nej, det är ju skönt. Mm. Men han får ju inte ens vara präst längre.
Just det, det är väl det som är avkragad, att man blir av med kragen.
Exakt. Vi kan ju dra lite snabbt av vad det är som har hänt.
Kör.
Mm. Thomas träffade en kvinna på sin arbetsplats som han inledde en affär med.
En otrohetsaffär, inte att de startade en ICA.
Nej, precis. Ja. En otrohetsaffär. Det hade varit väldigt roligt om det bara hade liksom varit en... Min fru vet, eller så här, alla kyrkoherdarna gick ihop. Du måste berätta för din fru att ni har öppnat ett ICA.
Så här, precis. Vi har en affär.
Ja, precis.
Alla bara, oj, 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 det är inte bra och omoraliskt rätt. Nej, men vi säljer liksom ägg och mjölk och
ja, precis.
Dagstidningar. Ja.
Men min fru vet inte om något.
Ja, jag har en affär i Lönndom. Det är jätteroligt. Det vill man ju göra film om.
Ja, verkligen. Jonas Karlsson spelar butikschef och biskop. Jag levde ett dubbelliv.
Precis, när han inte träffar familjen så står han där bakom kassan och blippar varor i Lönndom. Det är otroligt.
Det är jättekul.
Ja, förlåt, otippad twist.
Det fanns tecken. Ja. Nej, men han inledde en affär med en person. Och jag tycker fortfarande att det är lite oklart liksom, hur det här har gått till. Men det verkar som att väldigt många i stiftet och på hans arbetsplats visste om den här affären. Men hans familj visste inte om det. Och nu ska jag citera lite här. Om det är okej med dig.
Mer än gärna. Otroligt. Det är ett nytt format här känns det som. Läsa direkt ur en bok.
Ja, alltså just, vi ska citera ganska mycket sen. För du ska få liksom en andemening. Men så här, kring juli 2020 fick då Thomas ett samtal från hans företrädare som biskop. Han sa till Thomas att det fanns präster på ön som pratade om att han hade ett förhållande vid sidan om sitt äktenskap. Han berättade omedelbart allting för den biskopsföreträdaren. När sommaren kom, alltså sommaren 2021, det tidigare var jul 2020. Då blev det uppenbart för Thomas att det var familjen som var hans plats på jorden. Och det var där han ville leva.
Fint ändå.
Jättefint. Alltså... Men också att det tog honom ett halvår att inse det. Så att, jag vet inte, 6 månader av otrohet. Där ganska många hade visste om den här affären. Och inte sa någonting till hans familj, förstår du?
Ja, men det är också fint att när man väl liksom blir påkommen med fingrarna i syltburken, det är först då man kan liksom ta sin förnuft i fånga. Bara, just det, min familj är lite viktig. Det är någon slags Paolo Roberto-situation.
Ja,
liksom.
Ja, men det tog ändå ett halvår för honom att komma på att det var hans familj. Som...
En jättekort sidstick här, det påminner om ett avsnitt jag såg för jättelänge sedan på Lyxfällan, eller av Lyxfällan. Där den här personen som det då handlar om, det är alltid ett par, någon slags Red Bull-situation, gula bländ. Och så han blir jätteupprörd för att de, som de alltid gör, de säljer ju liksom 70% av allt som finns i lägenheten eller huset på någon slags loppis och så får de in så här 4000 spänn. Oj, det gör ju ingen skillnad.
Nej.
Men då är det så här att han gråter så här, åh, mitt PlayStation och liksom min cykel och allting. Jag har ingenting att leva för. Och programledaren bara, men din fru och dina barn då? Han bara,
just det. De, ja. Hoppsan.
Jag glömde visst. Men när du ställde dem i liksom förhållande till mitt PlayStation då,
ja, då blev
fick man reda på vad som var värt. Förlåt, det var bara en sidstickare där.
Ja. Ja, men så jag tror att det, och grejen, det här med själva avkragningen. Jag kan ju efter att ha läst den här boken fortfarande tycka att det kanske är lite hårt att avkraga någon. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa då när vi pratade om det sist. Men jag kan ändå känna så här att förlora sin biskopstitel, absolut. Då han har brustit i något slags förtroende. Men att aldrig mer få utöva sitt yrke som präst. Jag vet inte. Det är lite hårt tycker jag.
Jag vet inte riktigt om jag håller med dig.
Nej, men jag tänker liksom att fela är mänskligt och jag tycker det är konstigt att man ska avkraga en präst för att den är otrogen.
Men det var ju inte bara otrohetsaffär. Det är ju inte den som är
Nej, precis.
Grejen.
Nej.
Alltså att vara otrogen, det är ju ingen präst tror jag någonsin som har blivit avkragad för att man varit otrogen, utan det handlar ju om hur sättet man har gjort det här. Det har varit ett öppet förhållande vid sidan av samtidigt med en kollega. Mm. Alla känner till det förutom då frun och familjen. Det är ju ett jäkligt rövigt sätt att liksom behandla hela den här situationen.
Mm.
Och det är väl det här liksom bygger på.
Ja.
Hur många extra chanser ska man få? Ja, men då kanske man, nu låter vi det här gå vidare, men du får söka någon annanstans. Liksom.
Nej, jag vet inte heller.
Nej.
Nej. Hur som helst, det är ju väldigt synd om honom i den här boken.
Men det är för att det är han som har narrativet.
Ja, precis. Jag tänkte jag skulle läsa lite ur, så att du också får smaka på hans...
kofta.
Precis, hans kofta. Men jag tänker så att jag läser lite och så får du, du får bara reagera. Ja, är det okej?
Okay? Jättehärligt.
Jag är som en gäst i mitt nya liv. Jag trevar mig fram i tillvaron. I min nya lägenhet på Kungsholmen i Stockholm är möblerna nya och utsikten från fönstret främmande. Vad känner du där?
Det känns ju som att han är ändå ganska högt i Maslows behovstrappa. Jag ser framför mig någon form av panorama. Vi, han har precis öppnat liksom de här Stalans möbelpaketen. Det är inte så att han går runt och är fattig rent ekonomiskt. Alltså,
nej, han fick ett års avgångsvederlag, eller vad heter det? Han fick lön ett år.
Fallskärm.
Ja, exakt.
Och en kyrkoherde tjänar ju liksom typ 60-70 000 i månaden. Så att det är ju inte dåliga pengar som Svenska kyrkan fortsätter punga ut för honom.
Nej, men han säger också att det är helt normalt att en... tydligen så är det lite speciellt när man blir avkragad som heter något annat. Det heter ju inte ens avkragad officiellt liksom.
Du tänker att det är något latinskt?
Ja, precis. Kragus mundus. Men även om han är avkragad så var han liksom fortfarande anställd av Gotlands stift. Men han kunde ju liksom inte utföra sina arbetsuppgifter då han inte fick vara präst längre.
Men var han då? Konsult?
Nej, men de var så här, ja, rent tekniskt sett hade de kunnat hitta andra arbetsuppgifter till honom. Men ja, det kanske man inte vill. Du kan bli vaktmästare här i domkyrkan. Liksom.
Men fortfarande tjäna 60-70 000 i månaden. Det är bra ändå.
Ja, det är bra.
Bra vaktmästarlön.
Ja. Nej, men så då fick han sparken. Och ett års pung.
Han blev utköpt helt enkelt.
Ja, exakt.
Så har du ett års pung.
Ett års pung. Penningpungen, du vet.
Ett års pung, det är roligt formulerat. Men det här var ett sätt att bara komma in i lite det här, det är synd om mig spåret så att säga.
För jag har några fler.
Ja, men spännande.
Ja, vill du ha en till?
Mer än gärna.
Ja.
Det är lite härligt att få göttas ändå.
Ja, jag tycker
som
det.
Som de kristna vi är.
Ja, exakt. Men jag tänker så mycket. Vi har ett avsnitt och vi pratar om förlåtelse. Och vi kommer fram till att Gud förlåter. Så vi behöver inte göra det.
Smart.
Ja, jag brukar tänka
gräddfilen.
Gräddfilen, precis.
Mycket bra.
Ja. Så bli kristen du också.
Okay. Och blir du kristen inom 10 minuter, då skickar vi även med ett radband.
Här hade vi en biskop som gått vilse i livet och i pågående äktenskap blivit förälskad i en annan kvinna. Inlett en relation men sedan avslutat den för att gå tillbaka till sin hustru.
Men är det att han pratar om sig själv i tredje person här alltså?
Ja, det är en del av det.
Fint grepp ändå.
Det här var fint också. Min avkragning innehöll alla de dramatiska effekter som krävs för att trollbinda en publik.
Det känns som att du ger bara teasers. Man vill veta mer. Kan du säga någonting mer om vad var det? Var det någon slags liksom...
Det här är en kommentar på det här mediehelvetet som följde honom.
Ja, okay.
Ja, och det fattar man. Mm. Jag skulle inte önska någon det här mediebruset. Ändå sitter vi här och pratar om det.
Drevet.
Exakt. Men den här kommentaren. Trollbinda en publik. Det kommer ju också den här historien göra. Då det ska bli en film med Jonas Karlsson.
Känd från alla svenska filmer de senaste 20 åren.
Exakt, ja. Du vet vem det är.
Ja, ja. 100%. Ja, men det är ju han som är med i alla filmer.
Ja, typ. Exakt. Men ex-biskopen är ju inte jätteglad över det här.
Precis, det har också varit en del skriveri kring det. Mm. Men är det för att han är lite sådär blåst på cashen?
Jag tror han är bara upprörd för att han inte vill att det här ska liksom vältras i en gång till, om jag ska vara helt ärlig. Han är så här, det här är mitt liv och min familj.
Och så blir det en sån 2,5 timmes spelfilm på bästa sändningstid, på bästa biograferna.
Ja, det här är ju en artikel från Dagen och då säger han så här, Jonas Karlsson om avkragningsfilmen, de glömde berätta det för biskopen. Men jag har svårt att tänka mig att, att man liksom kan ha copyright på en livshändelse, eller?
Det är väl mer om det är någonting som skulle vara förtal i det här. Då blir det någonting.
Ja,
om man
precis.
På något sätt porträtterar den här personen som alla vet vem det är på ett icke-korrekt sätt.
Men det, hur tydligt måste det vara att det liksom... De kanske kör så här, men det här handlar om en biskop på Öland. Förstår du? Eller så här...
Fast det är ju också så att alla ingredienserna för en supersmaskig skandalfilm finns ju här.
Ja,
det här är absolut. Ju som hämtat ur en liksom, tv-serie eller blivande film.
Mm.
Det är ju så.
Mm.
Och i slutändan så handlar det... Jag är bara nyfiken på boken. Ser den här personen, Thomas, alltså, har han en självinsikt någonstans i boken där han också på något sätt tar ansvar för det som har hänt? Eller är det bara att han själv är den stackars utsatta personen som hamnar i ett drev som är oförtjänt? Eller kan han också bara säga, men fan, jag var ett as liksom. Jag betedde mig svindåligt och nu så får jag ta straffet för det. Och det är ju tufft, men det är väl också rimligt någonstans. Finns den sidan?
Nej, vet du, jag tycker inte att han har någon faktisk ånger i det här, om jag ska vara helt ärlig. Han gick tillbaka till sin fru. När det här började liksom hända så hade han möte med alla biskopar och pratade om det. Med dem.
Samlades alltså alla biskopar till någon slags biskopsmöte?
Ink Antje.
Som då var Lord of Lords.
Precis, ärkebiskopen. Och där fick han någon slags biskopsvägledning.
Oj, vad fint det låter.
Ja, jättefint. Men sen efter det så samlades också Gotlands kyrkoherdar.
Mm-hmm.
Och hade möte med honom. Och där var ju tonen inte lika... vänligt inställd.
Var en intervention?
Ja, precis. De hade bestämt sig redan från början.
Mm.
De var så här, förtroendet är brutet. Och då sa de så här, antingen så avgår du som biskop eller så anmäler vi dig till ansvarsnämnden. Då hade han redan anmält sig själv till ansvarsnämnden. Och det verkar som att, alltså hela de typ 3 första kapitlerna, nu tar jag i, det kanske blir förtal om jag säger 3 första kapitlerna, men ganska mycket i början av boken. Så han skriver ju om och om igen att han inte trodde att ansvarsnämnden skulle fälla honom. Eller nej, domkapitlet är det.
Ja, alltså det finns ju 2 olika instanser.
Oh.
Det finns ju Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Och det är ju någon slags kyrkoorgan som är tillsatt av kyrkomötet.
Ja. Oh.
Och när man läser innantill så står det att ansvarsnämnden ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Medan domkapitlet på något sätt, de ansvarar för allt som händer i kyrkan gällande liksom, framförallt vigningstjänsterna, tänker jag. Om en präst gör fel eller en diakon gör fel. Eller...
Men så det är domkapitlet som avkragar? Eller
ja, men det tror jag.
Ja, precis. Han trodde aldrig att han skulle... Det verkar som att han blev extremt förvånad när han blev avkragad.
Mm.
Extremt förvånad. Och det roliga är att han gick ju upp för domkapitlet / ansvarsnämnden.
Pontius Pilatus.
Exakt, och fick prata och berättade hela sin historia. Och då fick han också frågan så här, tycker du att du ska bli avkragad? Varpå han svarade ja.
Är det sant?
Ja, men när man läser det här, det är någonstans här, så verkar det som att han sa ja för att liksom visa, han skriver uttryckligen att det var för att visa ånger för det jag har gjort.
Mm.
Inte för att han tyckte att han skulle bli avklagad.
Just det.
Visst är det lite märkligt? Ja.
Det är som den där, jag vill inte ha några paket, säger man när man fyller år.
Exakt, men det vill man ju.
Ja, men precis.
Man vill ha skitmånga paket.
Ja, men exakt.
Ja.
Du behöver inte ta med någonting.
Nej, precis.
När man kommer på middag, men ja, man förväntar sig ändå liksom en flaska vin och en schysst chipspåse.
Ja, jag kör med blombukett, tror jag.
Ja, fast det är ju hellre en påse tryffelchips. Oh. Blommor är ju kul i en stund, men det är också dåligt för miljön och så slänger man bara dem. Chips kan man ju gaffa.
Det är sant.
Ta med det.
Nej, men så jag tycker inte att jag ser jättemycket ånger. Alltså, boken, den är liksom lite uppdelad i olika segment. Dels så är det en där han och hans fru vandrar i mot Abisko.
Oj, det här är ju en resa som känd från framtida poddar också.
Exakt, exakt. Ja, han pratar väl mest om vädret. Det känns inte som att det händer jättemycket. Och sen är det då lite tankar om den här perioden i hans liv då han gick upp 15 kilo och började äta antidepressiva. Han har även, jag kan också visa här. Han har även ett segment.
Så himla konstig kapitelindelning. Det är så här, kapitel jag och min fru går mot 100. Abisko. Kapitel 4, här går jag upp 15 kilo och går på antidepp. Det blir lite så de är rubricerade i kapitlen. I så fall är det otroligt bra grepp, måste jag säga.
De flesta av oss känner till ordet tröstätande. Kroppens sätt att trösta sig med socker och kolhydrater. För den som gått upp i vikt är mina råd. Och sen är det en lista på så här 6, 7, 8 tips.
På hur man inte ska vara otrogen eller hur man ska gå ner i vikt?
Nej, på hur man ska gå ner i vikt.
För att få på sig sin krage igen, ja, om du fattar.
Precis. Just det, kyrkoherdarna på Gotland hade reagerat väldigt starkt. De biskopskollegor som var satta att vandra jämte mig i min situation var noga med att ställa kontrollfrågor för att se om jag var på rätt väg i bearbetningen av min kris. Det verkar ju som att biskoparna var liksom hur förstående som helst och verkligen försökte bulla upp honom. Det är ju ändå, alltså,
no pun intended,
men liksom så här, vi fixar det här tillsammans. Kyrkoherdarna var en annan historia.
Det är också intressant. Det kan vi också göra en film om. Eller så kanske det kommer vara ett grepp i filmen.
Ja, precis. Kyrkoherdarna hade skapat en så ödesmättad process att jag insåg att den snabbt skulle komma drivas till sin spets.
Oh.
Just det här, bara den här meningen. Det var min avrättning.
Det är ju väldigt sådär Kristus-komplexen då.
Ja, absolut.
Alltså Jesus Kristus.
Exakt, ja. Du har förstört ämbetet. Ja, det är väldigt... precis här. Jag kunde aldrig tro att ansvarsnämnden skulle fälla mig. Ingen trodde det. Han säger ofta att det är ingen som skulle tro att han skulle bli fälld.
What?
Men, ja, precis. Men alla kyrkoherdar trodde nog det. Jag vill inte att det här ska bli en...
häxjakt?
Jag vill inte att det här ska bli en häxjakt.
På vilket sätt?
Det känns som att nu sitter vi bara och vältrar oss i att det är synd om honom.
Mm.
Mm. Men det är... exakt dit det är på väg. Jag ser inget annat, ingen annan utväg liksom. Förstår du?
Mm. Jag ser ingen annan utväg.
Jag ser
en häxjakten. Du ser olika höga gafflar.
Här, jag fick en rak fråga. Anser du att du har brutit mot dina vigningslöften? Vad skulle jag framstå om jag svarat nej? Jag hade misslyckats med att bibehålla förtroende. Det jag gjort var inte gott. Jag svarade ja, för jag ville visa att jag förstått allvaret i mitt handlande och däremot kunna hoppas på förståelse och upprättelse.
Så att så länge jag golar ner mig själv så kommer Herren förlåta mig, typ?
Ja, men lite.
Mm. Lite så som det är i en bikt ändå.
Ja.
Och i syndernas förlåtelse som vi får i mässan.
Ja.
Att man inför Gud får bekänna sina synder och så får man förlåtelsen.
Mm.
Och det får ju även... Thomas, han får ju också syndernas förlåtelse, men inte i sitt ämbete. Han får inte ämbetets förlåtelse i
just
det här.
Det. En annan intressant sak som jag har tänkt att fråga dig om,
angående
den här boken. För något år sedan, han kanske hade varit avkragad i ett år, så var han på Mallorca, där han även har jobbat som präst. Då var han alltså avkragad, vill jag bara berätta, när han var där. Och då... kände han kyrkoherden i Mallorcas utlandskyrka. Svenska kyrkan har
Palma,
ju...
Palma kanske. Ja. Har jag varit?
Ja, har du det?
Mm.
Nej, men Svenska kyrkan har ju massa svenska kyrkor fast i andra länder, för er som inte visste det.
Utlandskyrkan.
Exakt. Men och då frågade den här kyrkoherden om han ville predika i påskgudstjänsten. som liksom civil. Alltså han, i och med att han inte är, får vara präst längre.
Han fick så... en venia.
En venia.
Det kallas för det när någon som inte liksom är präst ska predika, ja, i mässan. Då kan man få en venia som en, ja, slags, ja, tillåtelse att få predika. Det är väldigt tjusigt.
Exakt. Det fick han. Mm. Men då skrev ansvarsnämnden till honom och var så här, du får inte predika. Typ. Mm-hmm.
Det är ju lite hårt ändå.
Ja, visst är det.
Ja, men, eftersom jag menar, vi har ju ungdomar som predikar varje onsdag här till exempel i våran mässa.
Ja.
Där känns det ju lite konstigt att, ja, du får aldrig liksom mer synas i ett kyrkorum.
Nej, jag tyckte det var också hårt.
Det är en sak att bli av med ämbetet och liksom kragen, men att inte få liksom... Nej, det där tyckte jag var lite onödigt. Mm. Hashtag backa Thomas.
Exakt.
Eller hashtag backat Thomas får fortsätta predika.
En gång. På påskdagen i Palma.
Precis. Den t-shirten kanske inte blir en stor säljare.
Nej, men hashtaggen kommer ju. Mm. Det kommer gå virala.
Mm. Kommer minnas den för evigt.
Han avslutar hela boken med en bön. Om kraft.
Ska jag knäppa mina händer nu?
Ja, ska vi be den tillsammans?
Låt oss.
Gud, jag kan inget annat just nu. Men mitt hjärta slår och jag andas. Inte genom min förtjänst utan för att du har skapat mig. Steg för steg, andetag för andetag, hör mina suckar. När jag inte förstår, låt tanken få vila i dig. Gud, du som bär universum, bär också mig. Amen.
Nadja, när vi ändå pratar om Visby och olika biskopar. Jag var inne på en artikel kring biskop Thomas, ex-biskop. Och då så dök det upp en annan länk där det stod liksom att biskop anmäls för att ha varit för frispråkig vid nattvarden. Och då är det också den nya biskopen på Gotland, alltså Visby, som har hamnat i blåsväder. Biskop Erik Eckerdal.
Mm.
Det här är ju inte en superny nyhet, det här är från oktober. Men den dök som sagt upp när jag ändå klickade mig fram där på dagen. De verkar ha en grej att hamna i olika blåsväder.
Mm.
Men den förra biskopen har vi ändå kommit fram till att det fanns ju ändå kanske substans i att det blev olika avkragningar.
Mm.
Och det är ju så här att när man firar mässa, och inte minst om man är präst, så måste man ju följa handboken ordagrant.
Just det.
Du får liksom inte utsväva någonting. Det finns inget utrymme för freestyle.
Mm.
Så det är inte som i rapkonsten, så att säga.
Finns det lite olika varianter man kan välja på i alla fall? Ja.
Det finns ju till exempel om man vill säga bägare eller kalk kan man välja.
Ah, ah.
Denna bägare är det nya förbundet eller denna kalk. Alltså kalk fattar ju ingen. Alltså vad är en kalk?
Det är en sten.
Ja, eller precis. Vi fattar ju. För att vi ändå är kyrkofolk.
Mm.
Men det är också till min åminnelse. Mm. Det är också ett konstigt ord. Eller?
Ja.
Det är ingen som säger så. Nej. Nu för tiden. Nej. Förutom i kyrkan. Mm. Hur som helst. Mm. Då vid själva då, liksom det som kallas för instiftelseorden när prästen då ska ta kalken och brödet och säga saker, så har då anmälan bland annat då handlat om det här. Det skedde i den kända frasen: tog han ett bröd, tackade dig, bröt det och gav åt lärjungarna och sa. Brottet här alltså, Nadja, om du inte hann uppfatta det, är ordet dig.
Ja.
Originalet är alltså: tog ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna. Men då har då biskopen sagt: tog han ett bröd, tackade dig, bröt det och gav åt lärjungarna.
Oj då.
Och här har det alltså vid två tillfällen så han lagt till ordet dig på ett sätt som inte överensstämmer med kyrkohandboken. I anmälningarna som kommit in finns det ytterligare kritik där han ska frångått det som ordagrant står i kyrkohandboken.
Kan det vara så att han har Tourettes?
Det är ju ett otippat grepp ändå.
Ja.
Då kanske det snarare skulle kommit in något så här könsord mitt i allt det där. Det hade man ju förstått i det sammanhanget om det hade kommit in någonting helt olämpligt.
Men han kanske hade en mild form av Tourettes.
Ja,
han...
ja men kanske. Det framgår ju inte här i tidningsartikeln. Men det är också sådär, är det här att liksom frångå läran?
Men min fråga är, vem är det som har anmält? Är det tant Agda som satt längst fram? Och...
kanske. Ja. Det står inte här. Men det är ju till den här ansvarsnämnden då.
Ja,
för att det är biskopen som än en gång är i blåsväder. Det kanske är bara att det är en grej att på Gotland att man gillar att anmäla.
Ja, ja. Ja precis.
Och då, vad ska vi göra idag då?
Nej, men vi tar en biskop.
Ja, det var ett tag sedan sist. Då ska vi göra nu i anmälan. Sen åker vi till Lummelunda. Nadja, i helgen tog det ju slut ish. Kan du gissa vad jag pratar om?
Mello?
Ja, du sa det lite sådär lätt, passivt, aggressivt.
Alltså jag fattar inte grejen.
Med Mello?
Ja, men när jag var liten, då var det Mello typ en kväll per år. Nu är det ju Mello 15 kvällar per år.
Mm. Jag, vi ska, som ni förstår säkert, prata om Mello. Men jag gjorde faktiskt, jag gjorde någon slags avtal med mig själv när jag låg och tänkte på det här igår innan jag somnade. Ja, men man kan ju tycka vad man vill om Mello. Men som jag säkert har sagt någon tidigare, jag har ju en apa som spelar cymbal i huvudet på mig när jag tittar på det här. För att jag tycker att
det är så dåligt.
Ja, men det är vad det är. Men jag tänker ju samtidigt så här att det är lite synd, apropå att tycka synd om sig själv, att även om man inte tittar på Mello så vet man ju allt som händer i Mello, för man kan liksom inte värja sig. Mm-hmm. Eller hur? För att det är ju alla tidningar precis överallt. Det är på löpsedlar, man vet vilka som deltar. Man vet vem som tycker om låten, trots att man inte ens har varit i närheten av att lyssna på låten. Mm. För att det är så liksom mediebruset ser ut. Men då tänkte jag också så där väldigt elegant av mig, tänker jag, att det är precis samma sak som alla stackare som inte gillar sport får uppleva varje gång det är ett OS eller ett, liksom, en VM-turnering. Så jag tänker på något sätt att jag måste acceptera det, eftersom jag själv älskar när det är fotbolls-VM och läser ju allt som finns att läsa kring det. På samma sätt så blir det då för mig och Mello. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Det var ändå någon slags, jag slöt ett förbund med Mello, för jag förstår konceptet.
Jag är ju inte sportintresserad.
Nej. Eller Mello-intresserad.
Eller Mello-intresserad. Så jag väntar på den här tredje grejen som jag kan sluta ett förbund med.
Mm. Vad skulle det kunna vara?
Fan, jag vet.
När de visar Buffy, The Vampire Slayer, på alla kanaler och alla löpsedlar.
Ja, de gör ju inte det och har aldrig gjort det.
Lite tack och lov kanske?
Nej.
Nej. Hur som helst, nu tog det slut för första omgången så att säga. Nu har det varit 26 delfinaler och nu blir det klart.
Så. 26?
Ja, men
5-6.
Okay. Jag tar i lite för att... komisk effekt.
Ja, jag förstår. Men jag trodde att att det var korrekt antal och blev lite chockad.
Ja,
för jag drog till med 12 och tyckte att det var liksom...
lärjungskt. Hur som helst, det har ju stormat lite efter förra Mello-finalen.
Mm.
Utifrån den kristna aspekten, den som vi jobbar med här. Mm. Björn Gustafsson, är namnet bekant?
Ja.
Björn Gustafsson, den yngre, ska tilläggas. Inte Dynamit Harry Björn, utan unga Björn.
Jag är nog för ung för den övre.
Den åldrade.
Den åldrade Björn.
Okej, det finns två i varje fall. Vara både komiker, men den yngre är den som alla nu känner till.
Lite som Thomas Petersson och Thomas Petersson.
Ja, fast de är väl typ lika gamla?
Ja.
Kanske.
Oklart.
Hur som helst, han framför ju massa så här extra nummer, för han har ju varit programledare kanske tillsammans med, vad heter hon, Carina Berg? Och då är det ju massa mellanakter. Och så här, jag har ju sett den här för att jag har sett rubriker kring det så här, att det har varit skandal i Melodifestivalen. För att han gjorde något slags mellannummer där han bara med en gitarr sjunger en sång till sin mormor som sitter i publiken. Och han sjunger den då som att den var skriven från hans morfar. Mm. Alltså mormors man då, från himlen.
Mm.
Och det som har upprört, det är det här.
Jag fick utbrott. Givetvis, jag har talat med Jesus. Den jäveln förstod mig precis.
Okej.
Okay. Så att nu har du fått uppleva det som har liksom varit upprinnelsen till kritikstormen.
Får jag bara fråga en grej?
Ja.
På vilket sätt var det här en rolig sång?
Alltså jag är nog inte rätt person att fråga. För att jag har ju inte sett Mello mer än att jag har sett det här extremt långa klippet i efterhand, för att det har då lett till olika skriverier.
Mm.
Men det var ju så att för 10-15 år sedan så var ju Björn Gustafsson också mellan akten och gjorde en hyllningssång som har blivit jätteviral till Carina Berg, där han har någon slags kärleksförklaring.
Aha.
Och det kan man säkert tycka är kul. Så det finns säkert någon sån återkoppling till det här. Han framför ju dels numret då från sin morfar på ett ganska elakt sätt. Och
det, ja, kan man, det lät ju väldigt otrevligt.
Ja, och det är väl ett skämt grepp antar jag. För mormor sitter ju där bara och liksom med öppen mun och ser glad ut på ett obehagligt sätt. Mm. För vad ska hon göra?
Ja.
Så att underhållningskvaliteten är väl säkert jättebra om man förstår varför det här är kul.
Ja.
Nu blir man ju Ulf Brunnberg som inte tycker att det här är kul, och den vill man ju inte vara. Men skit i det.
Ja.
Jag förstår inte heller vad det är som är kul med det.
Jag bara tänkte ifall det var något så här, nej men han var hustrumisshandlare liksom. Eller du vet, förstår du?
Ja, okej.
Ja, eller att de var skilda och hatade varandra. Eller liksom, man fick ingen sån kontext i början.
Ja, samtidigt, vem vill liksom sätta sig in i Björn Gustafssons liksom mors föräldrars liv?
Alltså... Jag vill bara ha en förklaring på varför den här låten ens skrevs från början.
Okay. Ja, men jag tror att de behövde slå ihjäl tid i programmet för att de skulle räkna röster. Hur man nu ens räknar röster, det är väl bara alltid digitalt,
ja,
antar jag.
Precis.
Det är inte så att någon sitter med liksom papper och bläddrar. Jag tror att det handlar om mellanakt, underhåll och så kvaliteten var väl sådär kanske.
Ja, okej. Okay. Jag tycker synd om mormor.
Men hur som helst, när man då, det här Jesus, den jäveln, liksom, den aspekten. Jag försökte ju gå in på Aftonbladet, men då var man tvungen att gå bakom en betalvägg, så att, jag skippade det. Så att jag hamnade istället på, Melodifestivalen har en egen sida på Facebook. Så där gick jag in för att se kommentarerna, för att få en känsla. Och då var en som skrev så här: jag hatar Björn nu. Att han snackade fula saker om Jesus och himlen gjorde mig skitförbannad, versaler. Jag var nära att slå sönder tvn.
Oj!
Vill börja med att jag utan G, jag är för yttrandefrihet, men varför ska det alltid vara Jesus och kristendomen som ska förnedras i SVT? För några år sedan vanärade Grotesco en kyrka, och nu detta. Aldrig i livet att Björn hade vågat byta ut Jesus till Mohammed, eller att Grotescos dans hade varit i en moské. Visa båda religionerna lite respekt. SVT, om ni inte vågar göra detta utbyte. Och någon annan skriver: håll med, inte okej att använda namnet Jesus på det sättet som Björn gjorde. Folk blir ju arga.
Ja.
Och det är, så är det. Så att de har ju fått in massa liksom anmälningar till typ medieansvarsnämnden eller vad det numera heter.
Ja, okay.
Det som tidigare hette någonting annat. Publicerings... Där man anmäler när man är arg på tv och radio.
Okay.
Det hette ju någonting förut som man har bytt till medie någonting. Whatever. Det här tyckte jag var den absolut roligaste kommentaren, som egentligen inte hade med själva framtiden att göra. Där någon skriver så här: stäng av tjejen som pratar åt de blinda. Sjukt frustrerande. Helt sinnessjukt. Förstör allt. Och då är det någon som svarar på den här: det är du som har valt fel kanal. Byter den som inte syntolkad. Det är någon som har gått in på SVT med syntolkning, och då är det en röst som på något sätt kommenterar allt som händer. Så här, det var bra bortsett från att någon som pratar med de blinda. Det är otroligt att man inte vet att man har gått in på den kanalen. Det gör mig glad.
Det där, men alltså, förlåt, men den kommentaren, det är liksom, det är hela andemeningen av hela Facebook är i den kommentaren. Det är därför vi inte heller ska finnas på Facebook.
Ja, det är sant. Ja. Hur som helst, det har blivit någon slags, jag tror inte ens att det har blivit en skitstorm kring det här. Det är några som är arga, ja. Och man väljer att göra lite rubriker. Och inte minst då i Dagen, eftersom det ändå är en kristen tidning. Och även Dagens läsare reagerar.
Oj.
Och då har vi lite fler kommentarer här. Mm. Det förra var ju då från Mellos sida på Facebook. Men här är då någon som säger: jag tycker att det är nedvärderande. Det borde inte vara okej att använda namnet Jesus på ett så negativt sätt med en svordom före i tv. Jag har själv mejlat SVT och ifrågasatt hur de kan tillåta det framträdandet. Någon annan skriver: lördagens Mellotävling var hemsk. Och någon annan tjej skriver så här också: fruktansvärd kränkning av mormor. Detta var ingen hälsning från himlen. Har man kommit till himlen är man inte elak, för där finns endast kärlek och godhet.
Fint.
Det var ju fint. Skriver en annan person då, som också valt att anmäla inslaget. Det blir ju lite Ring P1 det här. Blir inte det?
Ja, absolut. Men tror du att de som skriver en kommentar kommer komma till himlen?
Ja, men det får man ändå tro.
Ja.
Om alla kommer till himlen, även de arga P1-människorna. Jag blir ändå munter utav det här. Mm. Det är kul hur det kan bli så provocerande att man säger Jesus den jäveln.
Ja.
Och så reagerar folk på det här sättet.
Absolut, det är jättekul.
Tror du själv att Jesus skulle bli kränkt?
Nej, det tror jag inte.
Men man liksom iklär sig någon slags Jesus direkt och tar på sig den här kränkningen. Eller varför blir man så påverkad?
Nej, men det här är väl kanske liksom en till offerkofta som folk tar på sig. Dels så är väl folk upprörda över att... Men det, så här, dels tror jag folk är upprörda över att det är ett sånt och hallå när islam förnedras på liknande sätt.
Mm.
Och då tänker de så här: varför får vi skratta åt Jesus men inte åt Mohammed? Och då säger jag: jo, för att Jesus är väl ändå vår religion. Liksom. Det är ju det vi får skoja om. Krasst sett. Sen är ju, jag kan ju inte, jag vet inte om Björn Gustafsson skulle kalla sig för kristen. Men du förstår vad jag menar. Okej, så här. Tror du att de hade fått lika många anmälningar ifall internet inte fanns?
Nej.
Nej. Och inte av den anledningen att ingen hade liksom hittat adressen och skickat brevet till. Men jag tror att det är så otroligt lätt att skriva en arg kommentar på Facebook.
Mm.
Men att det är svårare att göra det på annat sätt.
Mm, kanske. Jo, men mycket av det jag har läst upp nu har ju varit kommentarer. Men flera av de här har också anmält. Liksom. Och det är väl ändå en process, antar jag. Jag har ju själv aldrig anmält någonting, så jag kan bara tänka
kanske
mig.
Kanske ska
jag
göra det.
Ja, fast jag blir ju inte kränkt.
Nej.
Men jag köper ändå resonemanget. Det är lättare för oss att skämta om kristendomen. Vi har ju ändå typ nästan 6 miljoner medlemmar i våran kyrka.
Ja.
Då är det mer rimligt att man skämtar om sin egen religion än att man skämtar om de religioner som är i minoritet.
Exakt.
Det är väl rimligt?
Ja, det är rimligt tycker jag också.
Men frågan om det är samma personer som också skrev arga insändare för att de var så kränkta över, de var trötta på ljudet som liksom de här EU-migranterna satt med sina pappmuggar och skramlade och liksom försökte få lite växel.
Ja.
Man är så trött på det där skramlande ljudet. Det är sådär, det är mig det synd om som måste stå ut med att folk sitter och tigger varje dag.
Ja.
Det är också
ja.
Helt otroligt.
Ja, det är otroligt.
Då har man ju inte mycket till självinsikt.
Nej.
När man skriver en sån kommentar och tycker synd om sig själv.
Nej, verkligen.
Det känns ju lite som att det är samma personer.
Ja, det tror jag absolut.
Också samma personer som har den här glad midsommar på Facebook som vi har pratat om förut.
Ja, eller Sverigeflagga.
Eller Sverigeflagga.
Heja Sverige. Eller vad heter det?
6 juni.
Ja, exakt.
Att man byter profilbild.
Ja.
Det är otroligt.
Ja, det är hemskt.
Och så klickar man in och så är det alltid en hund och eller en motorcykel.
Ja, eller en Saab.
Mm.
Ja.
Nadja, jag tror att vi är klara för den här gången.
Ja, jag är med.
Nästa gång en gäst och vi ska göra lite förarbete.
Oh ja, vi ska gå på bio.
Mm. Stort.
Mm.
Och så får vi se vad som händer tills dess.
Gå in på vår Instagram och följ oss.
Mm.
Vi heter Parleporten podcast i ett ord. Där kommer vi också lägga upp olika teasers om kommande gäst och ämne.
Vi kommer höra snart igen i varje fall.
Korrekt.
Då säger vi ha det gött.
Jag tackar dig.
Hej hej.
Hej.